Fler har alltså valt att resa med Viking Line, som nu har 52% av resenärerna mellan Åbo och Stockholm, 46,6%.
Både Sverige och Finland så hade ju varit goda konjunkturer. Det har varit god sysselsättning och den disponibla inkomsten hos invånarna har varit hög.
Och trots den rådande oron på den finansiella marknaden så ser Viking Line en tendens där människor istället för att välja längre resor nu väljer kortare kryssningsrutter.
De nya fartyg som är satt in i trafik, Viking Express i Helsingfors-Tallinn-trafiken och Rosella Mariehamn-Kapellskär har visat mycket bättre passagerarsiffror än tidigare.
Upptakten till den idag publicerade boken om Viking Line kan i första hand tillskrivas Viking Lines vd Nils-Erik Eklund.
Historiken sträcker sig från postbåtarna till ångfartygen på 1800-talet, vidare till samgåendet av Vikinglinjen, Sliterederiet och Ålandsfärjan, som sedan bytte namn till SF Line. Och slutligen till upplösningen av de tre rederiernas samägda aktiebolag 1994.
Viking Lines vd Nils-Erik Eklund lämnar sitt uppdrag år 2010. Han kommer då ha fyllt 63 år och varit verkställande direktör i 20 år. Nils-Erik Eklund lämnar sitt uppdrag i samband med bolagsstämman i början av 2010.
Ja, dagens picknickgäst här på Lilla Holmen i Mariehamn är ju kanske föga överraskande efter det där intro. Nils-Erik Eklund, vd för Viking Line. Välkommen till Åland idag.
Tack ska du ha.
Vad tänker du så här spontant när du hör det här intro?
Ja, det är ett sandkorn i en öken. Det som vi sysslar med så är så omfattande så att det är svårt att ge en ögonblicksbild av vad det är frågan om. Men jag uppskattar möjligheten. Mm. Ja, roligt att lyssna på det.
Ett sandkorn i en öken. Mm. Du har på något sätt lyckats hålla en ganska låg profil i media, vilket jag märkte när jag skulle klippa ihop och försöka få med dig mera i det här inslaget. Jag skulle nästan våga säga att du är något av en doldis trots att du är vd. Hur kommer det sig?
Jag tror inte att jag som person som är viktig, utan det är alla de människor som jobbar i företaget och det som vi har byggt, som många har byggt upp under många års lopp, det är det som är det viktigaste.
Mm. I den här picknicken så är ju tanken ändå att vi ska försöka fokusera på din person och inte så mycket på företaget. Hur känns det?
Jag tycker att du kan göra ett försök.
Det ska jag. No, så här har jag lärt mig av min mor att vägen till mannens hjärta, det går ofta via magen. Stämmer det för dig också?
Absolut. Jag är jätteförtjust i mat.
Mm. Och en picknick är ju inte en picknick utan tillbehör, och du har fått i uppgift att ta med dig någonting. Vad har du hämtat med dig?
Jag har två saker med mig. Mm. Det är soligt och vackert idag. Och då har jag med mig min hatt, min solhatt. Det är en äkta Indiana Jones-hatt som jag köpte i Marseille i våras. Mm. Och det är bra därför att för några år sedan så fick jag malignt melanom, det vill säga elakartad hudcancer. Och då ska man inte vara ute i solen utan man ska skydda sig. Så när jag är ute så har jag någonting som skyddar mig, och när jag är ute och seglar så har jag någonting så unikt som en ansiktsmask för att skydda ansiktet.
Mår du bra idag?
Absolut, jag mår jättebra. Mm. Man mår mycket bättre om man är mycket klokare när man har gått igenom någonting.
Mm. Och det andra du har med dig, vad är det för någonting?
Det är ju så att jag jobbar inom servicebranschen och har gjort det hela mitt liv, så jag har med mig en schweizisk armékniv, och jag är inte säker på om det är rätt, men jag tror att det är 48 olika verktyg på det här, och min inställning är det att man ska göra allt för sina medmänniskor, och då bör man ha alla de verktyg som kan passa bra in i sammanhanget.
Men det är inte så att jag behöver börja känna mig osäker och rädd nu för att du sitter här med en kniv på andra sidan vår lilla picknicklåda.
Det är tvärtom att nu när din mick börjar trassla efterhand så har du en liten skruvmejsel på här som fixar till det.
Härligt, det känns tryggt. Jag tänkte att Ålands Radio skulle bjuda dig på lite vichyvatten och åländska körsbär. Och sen här i lådan så finns det morotsbakelser.
Wow.
Är det någonting som tilltalar?
Jag är jätteförtjust i vatten. Vatten är min favoritdryck faktiskt. Och körsbär passar jättebra. morot. Alltså det är ju, vi bör ju alla ha en morot här i livet, och kan man få den i en kaka så är det bara bättre.
Det var ganska djupt. Är du sådär djup av dig som person?
Jag har ibland förmågan att säga någonting.
Mm. Ja. Mm. Viking Line fyllde ju 50 år i juni, och det har gått både neråt och uppåt, men kanske ändå mest uppåt för företaget. Vilka stunder minns du bäst?
Jag minns speciellt bra när jag var 12 år och stod hemma i mitt föräldrahem i hallen, och där stod det 3-4 farbröder och diskuterade vad det här nya bolaget skulle heta som har kommit till då, eller som höll på att komma till. Och man pratade om Blue Star Line och man pratade om andra namn, och så blev det Viking Line, Vikinglinjen hette det då, vilket jag tyckte själv att det var ju det rätta namnet, för att jag var väldigt intresserad av vikingar på den tiden. Det var en av de saker som lever kvar i mitt minne. Sen är massan så stor efter det, så jag kan inte direkt säga någonting som har varit så speciellt. Kanske ändå när Viking XPRS döptes. Det första fartyget efter ett långt uppehåll. Och känslan av att se någonting nytt som har skapats utgående från de behov och önskemål som vi hade då samlat in att våra kunder hade framfört.
Mm. Du har själv varit vd i snart 20 år för Viking Line. Före det har du sysslat med en hel del annat inom företaget.
Mm, det stämmer.
Vad till exempel?
När jag började så började jag som lagerbiträde. Och jag har diskat. Jag har varit vaktman, jag har varit purser, jag har sålt biljetter, jag har bokat, gjort allt det. Och det har gjort det att jag har fått en oerhörd respekt för alla de människor som gör det här arbetet, som inte syns så mycket utåt, men som är en absolut förutsättning för att våra kunder ska få det som de önskar sig.
Vad har du trivats bäst med att göra?
Jag har alltid trivats. Jag kan inte säga egentligen att det är någonting som har varit speciellt för mig. Därför att leva i den här miljön där människor och fartyg och hav är essensen i det hela, så det är sig själv, det är en njutning. Mm.
Så det är same same att svabba däck och att vara vd?
Ja, det beror på hur man förhåller sig till det, men jag tycker att det är väldigt positivt, det att kunna göra någonting som bygger upp ett företag och som också är positivt för de människor som reser med oss.
Mm. Jag tänker, din pappa var ju med och grundade Viking Line. Blir man inte avskräckt då liksom, sådär, av att se sin far i en sån roll, och sen går man själv och tar en sån post som du har haft, eller har?
Det är klart, men när min far Gunnar slutade så sökte jag inte det här jobbet, utan man annonserade i finska, svenska, norska tidningar tror jag, och så intervjuar man då säkert några, jag vet inte hur det gick till, men när man hade gjort det här så kom styrelseordföranden Stig Lundqvist på den tiden och frågade huruvida jag hade intresse av det, och då hade jag jobbat 10 år på full tid och kanske 5 år på deltid inom bolaget, så jag visste ju vad det var frågan om, och jag hade ju levat med det här sen bolaget kom till, eller det första bolaget kom till 1959. Så.
Mm.
Mm. Så var det.
Du har själv barn också?
Jag har själv barn, ja, absolut.
Är det någonting du skulle rekommendera för dina barn, det här jobbet?
Man ska ju komma ihåg det här med dynastier, så är ju inte någonting som skapar en förutsättning, utan det är ju så att var och en måste bestämma över sitt eget liv och sin egen framtid. Och precis som jag fick välja redan som liten eller som ung vad jag skulle göra, så ska mina barn också göra det.
Det är säkert många som lyssnar som funderar på vad det är du ska göra nu när du inte mera är vd sen då efter början av 2010. Vad har du för planer egentligen?
När jag var på bröllopsresa till London med min hustru Berit i första veckan i januari 1974, så kom vi in i, eller så såg vi tydligt hur London såg ut under oljekrisen. Det vill säga allting var nedsläckt, inga neonskyltar. Det står några små elkraftverk och smattrar ute på trottoaren, och det var kanske någon lampa inne i butikerna där biträdarna gick och frös. Och då började jag fundera på det, att om det är så att oljan blir, eller fortsätter att vara förskräckligt dyr, att människor inte har råd att värma och att få belysning från den, och att det här är en framtid, då måste man ju lösa det på något sätt. Och det har jag funderat på 35 år nu. Så jag ska jobba lite med förnybar energi.
Det ska du?
Yes.
Kan du avslöja något mer om i vilka former?
Absolut, men jag gör det inte.
Du gör inte?
Därför att nu jobbar jag inom Viking Line. Mm. Och jag gör det till 100% så mycket jag orkar fram till februari nästa år. Och då vill jag inte diskutera sådana saker. Jag tänker inte på det speciellt mycket, men det droppar ner en idé då och då, och jag träffar folk av en slump som visar sig ha sådana kunskaper och idéer som sammanfaller med mina. Mm.
Men vi får säkert höra mer om det sen efter februari.
Ja, det är möjligt, men det viktiga är ju det att människan, samhället, mänskligheten kan leva på ett drägligt och bekvämt sätt också i framtiden, och att man har råd att göra det.
Skulle du se dig lite som en, inte nu världsräddare, men något åt det håller då?
Jag är för liten människa för det.
Eller låtsas du bara vara liten?
Jag är för liten.
Okej. Ja. Det står ju faktiskt morotsbakelser och körsbär framför oss här på det improviserade bordet, så jag tycker att vi ska ta och hugga i så småningom. Men du har också valt tre låtar som du vill, eller som vi ska spela här i programmet. Vilken är den första?
Det första är Gabriella Song, och den kommer från filmen Så som himmelen. Mm. Och den handlar om det att en människa kan göra mycket mer än man tror.
Det är nu som livet är mitt.
Gabriella Song här med Helene Sjöholm, alltså heter hon visst. Och det var alltså Nils-Erik Eklund som hade valt den låten. Vi sitter och picknickar här på Lilla Holmen och har precis klämt i oss. Eller, ja, du har lyckats äta hela din morotsbakelse.
Ja, riktigt bakelsemonster faktiskt.
Du är bakelsemonster. Mm. Vilka har hört till dina favoriter då?
Inga begränsningar. Ja. Allting som är sött och kladdigt och gott, så tycker jag om.
Härligt. Du har, om man kan uttrycka det så, vuxit med att rederinäringen har vuxit, eller åt andra hållet rederinäringen har vuxit och utvecklats medan du har vuxit. Hur skulle du säga att den här näringen har utvecklats under din tid?
Det här är ju underlag för en doktorsavhandling som du frågar om nu, men det som har varit specifikt, för det första ska man säga att passagerarvolymerna i vårt trafikområde, det vill säga norra Östersjön, så har legat ungefär på 16 miljoner under 15 års tid, någonting sådant. Så där har det inte inträffat stora förändringar, men på två områden så har det varit mycket stora då förändringar, och det är för det första när det gäller regelverket. Vi har Finland, vi har Sverige, vi har EU, vi har FNs sjöfartsorganisation IMO, som alla, tydligen många flitiga tjänstemän som sitter vid sina välputsade skrivbord, som hittar på nya regler, begränsningar, nya förutsättningar för den här, eller för all sjöfart överhuvudtaget. Och när man tidigare talade om havets frihet, så kan man säga att det är en historia, och nu är det kanske så att det är inte alla gånger yrkesmän, sjöfartskunniga, som skriver regelverk, utan det de kommer från andra områden, andra världar, och det sätter sin ganska stor press på hela sjöfarten globalt.
Mm. Har du något konkret exempel på hur det påverkar?
Jag tycker att Ett exempel är väl det att IMO, det vill säga FNs sjöfartsorganisation, beslöt här förra hösten att från och med 2015 införa en ny gräns när det gäller svavelhalt i bränsle, fartygsbränsle, 0,1%. Vi har kört på 0,5% sedan 20 år tillbaka. I Östersjön finns det fortfarande som kör både på 1,5 och 2,5% svavel i bränsle. Men för det första, det här bränslet finns inte. För det andra innebär det sannolikt att den last som nu kommer ner från kontinenten, från Tyskland, från Polen och från Benelux, Frankrike, och som går på fartyg, kommer här efter 2015 att överföras på långtradare och trailers. Och det betyder att man har lyckats minimera trafiken på sjön och istället överfört då de här fraktvolymerna till mindre miljövänliga transportformer.
Så man biter sig själv i svansen?
Väldigt hårt. Och samtidigt så tillkommer för Finland en tilläggskostnad, tror jag, på, som jag, nu är den lite gammal den här siffran, men den kommer i höstas, på 800 miljoner euro per år. Och det försämrar ju Finlands konkurrenskraft väldigt starkt. Så det här är ett exempel på att alla gånger så har man inte haft överblick över konsekvenserna och ta de beslut och de regelverk som man har skapat.
Hur tacklar man sånt här när man får höra om sådana här nya beslut som i princip bara krånglar till det?
Ordet heter anpassning.
Mm.
Och det är, vi befinner oss i en anpassningsprocess, och för drygt ett år sedan så började vi planera den tekniska dimensionen av en ny generation av fartyg som vi kallar då till sol- och vindfartyg, där vi också skulle utnyttja både sol- och vindenergi. Och det är någonting som kommer att fortsätta, det arbetet kommer att fortsätta, och jag tror att vi kan utnyttja naturliga energiformer på ett mycket bättre sätt än som hittills varit fallet, på grund av att oljan hittills varit billig, kanske för billig.
Mm. Om vi återgår till dig som privatperson och redare, var söker du inspiration för nya idéer inom den här näringen?
Jag söker dem hos människor. Människor har alltid varit mitt största intresse, och hos människor finns en omätbar kunskap och erfarenhetsmassa som är ovärderlig.
Om du får visionera helt fritt, en hurdan färja skulle du allra helst åka med? Vad för service skulle finnas där ombord? Hur skulle den se ut? Hur skulle den fungera?
Jag har bara ett kriterium. Och det är det att ombord på en färja ska det finnas kunniga och trevliga människor. Finns det det, så är jag fullkomligt nöjd.
Så det gör ingenting om det är lite skitigt i knutarna och sådär då?
Kunniga och trevliga människor, låter det inte vara skitigt i knutarna.
1-0. Så har du ju också själv jobbat på sjön, som vi tidigare konstaterade. Har du några spännande anekdoter från den tiden?
Massor. Men
en favorit?
Det är väldigt svårt att ta någonting ur mössan så här. Nu, det är det faktiskt. Men jag kan nämna en sak.
Mm.
Vi fick ett nytt fartyg för länge sedan, när jag fortfarande studerade. Och jag hade då, och det var första veckan det skulle vara trafik. Och första veckan på den tiden av ett fartygstrafik, så då fungerade hissarna, fungerar inte, tekniken fungerar inte, eldörrar, spisar, whatever fungerar inte. Och så under en vecka så jobbade jag som lagerbiträde och bar då upp försäljningsvaror från lagren ner på tanktoppen i botten av fartyget upp till försäljningsställena då, en 4, 5, 6 våningar upp. Och också mat, proviant och så vidare. Och när det var mattider så låg vi i hamn, och då skulle vi låsta och lassa, och det betyder att vi hann inte äta, utan vi tog lite persilja och lite tomater när vi kom åt, och det levde vi på en vecka, jag och några kompisar. Sen när veckan var slut så ringde de från kontoret och sa det att pörsen Det vill säga receptionisten på ett annat fartyg hade blivit sjuk. Om du kan flytta över till det fartyget när vi kommer till Kapellsjö nu på morgonen. Och då hade jag inga kläder med mig. Jag hade jobbat samma kläder en vecka och de var inte riktigt fräscha. Så jag fick låna en vit skjorta av en kille och en svart slip av en annan. Och så satt jag i mina smutsiga jeans och min vita skjorta och slips och sålde biljetter och växlade pengar halva dagen. Och så fick jag en paus på 2 timmar. Och sen, nu tar jag och sover en stund, tänkte jag, för jag hade inte sovit knappt någonting alls, tyckte jag, den här veckan. Och mina ögon var stora som tallrikar och jag kunde inte få en blund i ögonen. Så. Men det var en härlig tid. Mm. Det var verkligen en nybyggarkänsla som fanns. Och det var samma sak då som det är nu, att det finns oerhört kunniga och energiska människor som arbetar ombord och som det är ett nöje att jobba ihop med.
Men åter, är det inte trist då att byta till ett skrivbordsjobb från att liksom ha jobbat på golvet så att säga, gjort någon form av grovjobb ändå?
Det är riktigt.
Levt på tomat och persilja i en vecka.
Ja visst, och det är ett stor risk att sitta på ett kontor. Och därför har jag sedan 29 år tillbaka så har jag haft ungefär 100 resdagar varje år. Jag har träffat min personal i land och ombord. Jag har pratat med våra kunder, passagerare. Jag har sett vad konkurrenterna sysslar med och jag har varit ute på andra platser i världen för att göra det som är viktigt för vårt företag. Och det har för det första varit garantin för att jag vet vad jag sysslar med för någonting. Att jag har en bra kontakt med min personal och att jag vet de strömningar som finns ute i världen.
Mm. Hur tror du att det skiljer sig då idag att jobba ute på sjön från förut när du gjorde det?
Den stora skillnaden är ju det att vi sen 80-talet så har vi ju ett system där man arbetar vecka, vecka eller 2 veckor, 2 veckor och sen man har semester utan på det. Man jobbar sällan mer än 10, 11, 12 timmar per dygn och då när jag jobbar på somrarna så då låg man säkert på 15, 17 timmar per dygn. Och det här avlösningen var inte alla gånger riktigt vecka, vecka. Så att, jag tror att de som jobbar ombord, de har bra lön. De har halva tiden ledig i land för att vara med sin familj och syssla med sina intressen. Och det tycker jag är jättebra, därför att duktiga och kunniga människor ska ha goda förutsättningar att leva ett gott liv också.
Och idag är du ju då big boss. Tycker du att du får den respekt som du förtjänar av andra runt omkring dig?
Mycket mera.
Mycket mera?
Ja.
Än du förtjänar?
Ja, visst.
Nu blir du så där liten och avväpnande igen.
Absolut. Alla måste tåla sanningen.
Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som privatperson då?
Jag är en människa som är intresserad av andra människor. Det har alltid varit. Jag tycker om frisk luft, jag tycker om att röra på mig, jag tycker om att om det behövs pina kroppen lite ibland, syssla med sån idrott som är lite jobbig och läser väldigt mycket, sånt som är.
Dagens andra låt som du har valt, vad är det för någonting?
Det var Don't Cry For Me Argentina, en oerhört vacker. Jag har hört den många gånger och den har ju lite med ålen att göra också. Mm. Det var ju Evita Perón. Och Perón hade ju rötter i fåglar, eller hur?
Så var det visst.
Ja.
Vi tar och lyssnar på den. Barbara Dixons version här av Don't Cry For Me Argentina. Som vi hörde för att Evita Perón hade rötter på Fögle, Nils-Erik Eklund.
Ja, det var väl hennes man egentligen som sa det. Evita och sen så var väl mer genuin sydamerikanska.
När jag hörde att du valde den här låten så tänkte jag att det var ett sånt Goodbye Viking Line-låtval. Don't Cry For Me Viking Line.
Men då skulle du ha varit kanske i 20 år. Och det hade ju inte varit. Mm.
Då har det blivit dags för en programpunkt som heter Snabbrundan här i Picknick. Ska jag också meddela att om Nils-Erik plötsligt springer iväg och ser, låter rädd, så beror det på att det står en påfågel, en väldigt vacker påfågel, och tittar på oss. Kanske närmast vår picknickmat här just nu. Men snabbrundan innebär att jag säger olika alternativ och du får välja mellan de två.
Okej.
Är du redo?
Absolut.
Nyan eller Ålandstidningen?
Ålandstidningen.
Stad eller landsbygd?
Landsbygd.
Soldäck eller nattklubb?
Soldäck. Med hatt.
Med hatt. Ja. Mm. Från Marseille?
Japp.
Opera eller hemmafilm?
Opera.
Sverige eller Finland?
Både och.
All right, det klarar du fint och utan desto mera eftertanke. Då har du också fått välja tre händelser, tre stora topphändelser under det år som har gått hittills. Och vi har kastat lite i manus nu, för att jag tänker också fråga dig det som varje picknickgäst får svara på, det vill säga om du så där inom ett halvår får beskriva en nyhetsrubrik om dig själv eller om företaget eller något annat i den stilen, så hur skulle den nyhetsrubriken låta då?
Vill du ha rubriken nu alltså? Mm. Okej. Viking Line skapar möjlighet för ett intensivt, en intensiv besöksverksamhet på Åland hela året om.
Oh, okej. Bra, kanske vi har den nyheten här så småningom då i Ålands Radio också.
Vi arbetar, det här är verklighet, vi arbetar stenhårt på det. Om man ser till den trafik som vi har, så är vi beroende av ett gott samarbete med alla som finns på Åland som är engagerade i besöksnäringen. Och det är vår förhoppning att alla ska kunna få sin utkomst från det området hela året om.
Så har du också valt tre händelser som de facto har inträffat redan, som har varit någon form av händelser. Det kan vara både nyheter och händelser under det år som har gått. Vad har du plockat fram?
Egentligen det här är inte nyheter. Och som jag sa tidigare, att i mitt liv så är människor det viktigaste. Och det här är tre människor som jag tycker har betytt och betyder mycket för mig och för omvärlden. En hel del människor. För det första, Barack Obama blev president i United States of America.
Det var ju en nyhet.
Ja, det tycker jag. Det var alldeles fantastiskt. Därför att man fick känslan för att den här människan, han stod för vad han sa. Och han visste vad han sa.
Det var påfågeln där.
Ja, och han höll med.
Mm. Ja. Tror du att Barack Obama kommer att klara sig bra också i fortsättningen? Det är ganska mycket påtryckningar.
Det är klart. Omvärlden behöver inte vara snäll fast man är president. Och det finns många starka krafter som har kanske andra uppfattningar om saker och ting än vad Barack Obama har. Mm. Okej, okay, nummer två.
Nummer två.
Nummer två var beslutet av Vikinglands styrelse att utse Mikael Backman till min efterträdare. Mm. Det är en väldigt duktig kille. Lång erfarenhet, god utbildning och en förnuftig och en hederlig människa. Han kommer att göra mycket gott för Viking Line.
Tror du att han skulle klara en sån här picknick lika bra som du har rott hem den hittills?
Hakuna Matata.
Precis. Ja. Lejonkungen kröv fram.
Ja, egentligen lärde jag mig när jag var i Kenya på safari. Mm. Då sa chauffören där som körde som en galning, när vi lyckades klara oss förbi några större hinder, Hakuna Matata, no problem.
Så du var före?
Ja, yes. Mm. Och det var Sundqvist buss som ordnade den safarin också, så det var en jättefin sak.
Mm. Och nyhet nummer tre, eller händelse nummer tre?
Ja, nummer tre, det var att min far lämnade. Och det var ganska tungt. Så det var en väldigt stor och viktig sak för mig också.
Hurdant var ert förhållande?
Jag skulle säga under de senaste 35 åren var det jättebra. Men man ska komma ihåg att under mina första 10-12 år så var han ju borta största delen av året. Och jag var den som var kar och vara hemma och ta ansvar för många saker som en liten kille inte kanske kunde sköta om alla gånger.
Mm.
Men vi har haft ett mycket gott förhållande. Och han engagerar sig mycket i det som är viktigt för honom, för trafiken och utvecklingen av nya fartyg och teknik och så vidare.
Vad betydde det för dig när han gick bort?
Jag gick miste om en samtalspartner som man kunde prata om vad som helst. Och han med sin långa sjöpraktik, han hade ju seglat på segelfartyg och lastfartyg och sysslat med det ena och det andra, så han förstod problematiken och vi hade ett väldigt intressant utbyte. Däremot så hade han aldrig synpunkter på mitt arbete eller vad vi sysslar med inom Viking Line, utan det lämnade han när han slutade som vd 1989.
Var det bra eller dåligt det?
Han kom aldrig in på kontoret och sa någonting och han har aldrig haft en synpunkt. Och det tycker jag är bra, därför att jag kunde ju inte vara hans assistent eller förlängd arm, utan jag måste ju bilda mig egna uppfattningar, fatta egna beslut, stå för det och ta ansvar för det. Mycket positivt.
Du har också valt en låt, den tredje och sista, som knyter an till de här tre händelserna du nyss har räknat upp. Vad kan du berätta om låten?
För det första, det är stråkar, det är cello, och cello är jättevackert. Och sen så kan man säga att den här låten handlar om människor. Människor som finns omkring oss nu och som har funnits omkring oss. Och det nära band som finns och som man ska slå vakt om.
Det här är alltså Yo-Yo Ma som spelar Ennio Morricone, Playing with Love, eller Playing Love heter låten. Tack ska du ha för att du var med i Picnic, Nils-Erik Eklund, vd för Viking Line.
Tack ska du ha själv.
Lycka till i fortsättningen.
Det var trevligt. Kakan smakar bra.
Det är huvudsaken.
Tack.
Tack.